Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då säger vi hjärtligt välkomna till det 31:a avsnittet av Släppsargen. Robin Figren, som ju precis tagit semester, va? Hur är läget med dig?
Jag är ju i den här tiden nu när säsongen är slut. Allt är lite deppigt, lite tomt. Ja, nej, vi torskade ju som sagt finalen med 4-2, övertidsförlust, sista på bortaplan. Lite tungt men samtidigt lite småskönt med semester, det ska jag erkänna. Hur fan mår du?
Ja, men jag mår alldeles utmärkt. Jag sitter fortfarande och är eld och lågor. Jag tar i lite. Men över den där straffen som du la i sista matchen, det var en klassisk Figge-straff. Har inte målvakterna lärt sig den än?
Det är helt sjukt alltså.
Folk som har Twitter i alla fall har väl kanske sett den. Annars så var det den här. Ja, men de flesta i Sverige borde känna till det i alla fall. Du åker fram mot fejka slagskott och lägger in det mellan benen.
Ja, den har funkat 10 år. Ja. Jag har ju två olika liksom. Går ut på samma sak ungefär. Eller, antingen skjuter jag högt eller lågt bara i slutet. Ja. Så det är helt sjukt att den håller än alltså.
Du är ju i Schweiz när vi snackar här nu. Men när sticker du hemåt till Sverige då?
Ja, det är lite små köret med flighter och sådär. Jag hade kunnat flyga hem lite tidigare, men då hade jag som sagt fått mellanlanda 15 gånger innan jag kom hem typ. Så att nästa direktflight går på torsdag. Så då, jag ska bara packa lite och städa lite. Och sen fan kommer jag.
Så i samband med att det här avsnittet släpps så är Big Fig på väg hem till Sverige igen.
Han har satt fötterna på Kungsholmen då.
Fy fan vad mysigt.
Ja.
Men med dig på väg tillbaka till Sverige så skickar vi igång veckans avsnitt. SM-finalen är igång. Det står 2-0 till Växjö mot Rögle. Det har varit uddamålet i båda fighterna som gått i Småland. 2-1 och 3-2. Är det kört för Rögle nu, Figge?
Jag tycker inte att det är kört än, men de måste ju hitta ett sätt att vinna. Är det nu den här bristen på slutspelsrutin med de här uddamålsförlusterna som jag vet att du gillar så mycket? Är det den som börjar lysa igenom lite nu?
Ja, precis. Fy fan, jag spyr. Men än så länge är det ju faktiskt bara inom citationstecken hemmaplansfördelen som har hållit. Så gör Rögle sitt på hemmaplan så är det ju, ja, då är det en bortamatch som ska tas helt enkelt.
Nej, fan, jag tror inte att de är körda. Fan, så fina som de har varit hela säsongen. De borde inte vara färdiga i vilket fall. Det är min känsla.
Växjö har ju varit så här vidrigt tajta som vi varit inne på tidigare flera gånger om nu. Man ger bort så sjukt lite. Man är liksom på sin höjd snäpp ett vassare vad gäller spelövertag, men bara vinner, vinner, vinner. Alltså, det är så sjukt!
Ja, nej, det är hatten av. Och nu kommer väl Mellar tillbaka också, va?
Ja,
är han färdig nu?
Ja, du tror det. Han är på väg tillbaka i alla fall, exakt. Så det gör ju inte dem sämre direkt.
Nej, det gör ju inte den defensiven sämre, om man säger så. Då ska det bli ännu tajtare allting alltså.
Efter första finalen är det ju Halla med ett litet utspel mot domarna eller Sider, man kan väl tolka det hur man vill där, att han kommer undan med mycket mer av andra spelare gör, har en egen regelbok och sådär. Vad tänker du kring sånt där?
Nej, jag tänker väl inte så mycket, det är väl bara Hallams åsikt. Men jag såg i matchen senast här, då hade han väl en där någon tackling där han skulle ta emot. Ja. där blev det lite småtydligt och där kan jag bara tänka mig hur Sam Hallan bara mös inombords på något sätt. Alltså.
När han fick gå och sätta sig.
Ja, exakt. Ja. Att han på något sätt fick rätt i allting. Jag kan tänka mig hans känsla. Alltså. Men han är, jag vet inte, jag tycker bara han är så jävla duktig, ja, den ungen. Ja. Alltså. Han är helt fantastisk. Så att jag kan inte säga att jag har tittat så mycket på hans höga händer. Nej. Det kan jag inte säga. Det är nog mer spelet jag har sett på honom.
Ja, nej, men han är ju faktiskt helt otrolig. Det snackas jävligt mycket om Moritz Seider, men det känns som att det finns belägg för det. Han är faktiskt otroligt. Sen tycker jag Hallam hade en poäng med sin kritik mot vem den nu var riktad, men det känns ändå lite avhandlat nu. Skulle Växjö gå och ta det här nu, så tycker jag det känns som att det på ett sätt är liksom det minst sexiga guldet i SM-historien.
Ja, det måste ju vara. Alltså, hela den här hockeysäsongen har väl egentligen varit en väldigt, väldigt osexig på alla möjliga sätt. Alltså.
Jo, men det är ju så. Och sen liksom det här att man... Senast Växjö vann SM-guld så hade man ju liksom Elias Pettersson och det hade flera andra stjärnor som verkligen stack ut. Nu känns det verkligen som att det är ett maskineri som vinner matcher med udda målet utan att vara hysteriskt bra.
Ja, men har inte det på något sätt hela Växjö, har inte det, alltså vi har ju varit inne på det, att de har flygit så mycket under radarn. Man har knappt läst om den här säsongen och det har liksom inte hänt riktigt någonting.
Nej.
I Växjö. Och
nej,
det är precis
nej,
som du
vet.
Säger, de bara tuffar på och de vinner med uddamålet och så kanske de har ett SM-guld här och sen. Alltså ja. det bara är liksom.
Ja, nej men exakt det jag menar, och så ingen publik och sådär. Det gör ju att det gnistrar inte om det på något sätt, men det sagt så tycker jag fan inte det ska förkastas. Alltså, tar man hem den här säsongen, det är väl... Jag menar, jag vet att jag har snackat om att det inte är lika mycket värt som en vanlig säsong och sådär. Det tycker jag är så mycket skitsnack det bara kan bli, för det är väl precis lika mycket utmaning nu som tidigare.
Ja, om inte mer. Det är nog på ett sätt svårare SM-guld att vinna. Och sen, alltså de kommer ju få upp sin... Vilka det nu än är, men de kommer ju få upp sin flagga i taket. Ja. Jag menar, den hänger ju där på samma sätt som alla andra, så att det är... men lite osexigt är det, för att använda ditt ord.
Ja, men lite så. Osexigt, men inte mindre värt för det. Något i det landar vi ju. Ja. Nu väntar som sagt 2 raka matcher i Ängelholm, och sen då tillbaka till en eventuell match 5 i Växjö på måndag. Vi får se, vi kan ju faktiskt ha en mästare redan nästa avsnitt, och i så fall är det ju då Växjö. Men det här med att spela SM-final, Robin, du har ju gjort det. Hur blir det när alla blickar på något sätt är riktade mot ens egen serie, den enda som kvarstår?
Man försöker som spelare stänga ut allt sånt. Det är faktiskt inte bara en klyscha. Man försöker verkligen lägga allt åt sidan, men man känner ju att när det kommer till final, alltså shit, det blir en helt annan mediebevakning. Det blir liksom alltså bevakning på alla sätt och vis. Och det känner man verkligen. Man känner verkligen att man är liksom main event i en eller två veckor framför liksom. Det är samtidigt kul på ett sätt, men det är lite annorlunda. Det blir ett steg liksom från kvart och semi. Man blir väldigt, väldigt central på jobbet, om man säger så.
Ja. Det är också nu man ska vara som bäst egentligen, men jag antar också att det är nu man är som mest sliten.
Ja, alltså det
gäller ju för båda lagen naturligtvis, men ändå.
Ja, absolut, det är de här spelarna som är i final nu, de mår nog ganska pyton, alltså det har varit en skitlång säsong, alltså man får inte glömma att de här gubbarna startade ju fan sommarträningen för 14 månader sedan, alltså
14 månader sedan, det är ju ta i ändå.
Nej, men vad fan, är det inte något sånt, alltså blir det 13 då kanske? Alltså de startade ju säkert i mars, vissa.
Ja, i och för sig kanske. Ja, men du kan ha en poäng.
Nej, men jag vet ju bara om jag går till mig själv liksom här i slutet i final 6 liksom, hur man mår när man ställer sig upp. Man har liksom blåmärken överallt. Alltså vad du än gör ont. Du är slut i huvudet. Det är som den här säsongen för mig. Jag har nog aldrig varit så trött. Alltså mentalt dränerad och liksom fysiskt också. Mm. Man mådde som en kasse skit här mot slutet. Alltså. Så jag är övertygad om att det är de här spelarna som är i final hemma också. De känner nog på exakt samma sätt.
Man kan ju lite, ja, men lite slarvigt då kanske utifrån tänka att nu åker jag runt och lever liksom det härliga hockeylivet med att verkligen spela om, ja, men det ädlaste man kan vinna i svensk hockey och sådär. Men ja. du tror att de åker runt och generellt mår piss, eller?
Ja, alltså det är jobb som ska göras. Alltså, jag vet inte, vi var väl inne på det någon gång. Jag såg någon intervju med Emil Kåberg något år efter de vann med Färjestad. Mm. När han säger det i intervjun, så jävla skönt. Han säger liksom att folk säger att det här är det roligaste som finns. Men nej, alltså, han berättar att han kan inte sova, han kan inte äta. Liksom. Han gick och väntade bara på att matchen skulle börja och allt var egentligen skit. Liksom. Och jag fattar verkligen nu vad han menade med det.
Men nu har vi ju gnällt lite här kring att SM-final är jobbigt att spela och sådär. Men vilket är ditt roligaste SM-finalminne? Om man plockar bort det uppenbara att stå där som segrare i slutet då?
Ja, men det var nog sista hemmamatchen som vi fick spela. Jag har aldrig spelat i, ja, alltså det var i Skandinavien då. Jag har aldrig spelat i en så högljudd ett så högljutt Skandinavium någon gång. Alltså det var liksom som fest, och just den här stämningen runt arenan och runt laget, och just den sista hemmavinsten som vi lyckades ta, den var fan fantastisk alltså.
Ja, sen naturligtvis så kommer vi ha en SM-guldvinnare här någon kort, och då tänker jag att vi lite längre fram får djupdyk i hur det är att vinna guld också, för där har du som sagt varit med också, Robin. Så ja, en liten cliffhanger till kommande avsnitt. I de två svenska toppligorna är det ju fyra lag kvar som spelar. Men för de flesta har ju säsongen tagit slut. För dig, Robin, gjorde den det för ungefär en vecka sedan. Jag förstår ju att utfall och resultat spelar roll såklart. Men hur är det vanligtvis när man inser att ens, ja, men hockeyår definitivt nått ändstationen?
Det blir så jäkla, alltså varenda säsong blir det så abrupt. Det tar ju så tvärslut från att du är inne i någonting så sjukt mycket. Alltså 24 timmar om dygnet under kanske, ja, 6-8 veckors tid. Och så tar det bara slut, som för oss då, på ett övertidsmål. Alltså det säger bara pang. Och sen är tomt. Och så helt plötsligt så står du där och har ingen aning om liksom, hur ser vanliga livet ut? Vad fan ska jag hitta på nu? Liksom? Alltså, det är som konstig känsla. Alltså. Och den ser likadan ut varenda säsong. Oavsett egentligen hur långt man går. Men och sen, jag vet inte, jag är lite sådär vemodig, jag har ju lite sådär separationsångest och sånt, så att jag tycker att det är jobbigt när säsongen tar slut. Mest, alltså det hemskaste för mig är, och kommer nog alltid att vara, att se äldre spelare som kanske gör sin sista match, som kanske ska sluta spela hockey, och se liksom, om man tänker för en själv, hur känns ett vanligt avslut på en säsong, så tänker man på de spelarna. Och vi
upphöjt till två på något sätt då.
Ja, nej men exakt, och vi, liksom, vi hade en spelare år då som har spelat en jäkla massa år, han måste vara nästan 40 bast, som gjorde sin sista match. Jag satt och tittade på honom i omklädningsrummet efter. Liksom alldeles tom i blicken, och man tänker så här, hur fan, alltså vad tänker den här människan för någonting nu liksom? Alltså det är ett liv, det är ett liksom 30-årigt liv som bara liksom tar slut. Då får jag får lite klump i magen och sånt. Jag blir lite ledsen.
Ja, men jag kan nästan rysa lite nu bara när du pratar om det, för det är ju som du säger, alltså det är ju ett liv som professionell hockeyspelare, och helt plötsligt, ja men det blir inte att allt förändras på grund av ett övertidsmål, men det är genom det övertidsmålet exempelvis som det blir definitivt liksom.
Ja, nej men exakt, och det tar ju som sagt tvärstopp, och man tänker bara så här, de här spelarna liksom, nu knyter han av sig skridskorna för sista gången, nu packar han trunken för sista gången. Det är lite jobbigt just den här första liksom, timmen efter att säsongen tar slut. Sen när garven börjar komma in och man liksom börjar släppa ner axlarna och haja lite att det är slut, då är det ändå en ganska skön känsla tycker jag.
Men det måste ändå kännas ganska konstigt på, ja, med bussresan eller planet hemåt, eller om det är en hemmamatch när man ska traska hem, alltså när allt har lagt sig lite grann och man på något sätt lämnar det lite bakom sig, det måste kännas märkligt.
Ja, det är tomt, alltså det är en tomhetskänsla på så många olika plan, och det är precis som du säger, det känns ju som att när man lämnar liksom hallen för sista gången under den säsongen, det känns ju som att man är med i någon form av Lars Winnerbäck musikvideo. Jag vet inte, det är liksom det är så mycket man gör för sista gången som egentligen inte är sista gången, men det blir konstigt tomhetskänsla.
Är det pissstämning på en sån bussresa eller?
Nej, alltså det brukar på något sätt vara när säsongen är slut, då är den slut och då släpper man. Det är klart att det var inte så att vi satt och firade på bussen på väg hem liksom.
Det var inte våfflor på bussen.
Nej, det var inte ost och vin, det var det inte. Det blir mer liksom man sätter sig där och sen börjar man ju snacka såklart och, liksom, och då kommer några garv och sådär. Som jag sa direkt när man börjar liksom släppa ner axlarna och verkligen acceptera kanske att säsongen är över, då blir det ju lite av en lättnad istället.
Kör du likt, ska ta Patrik Zackrisson som ett exempel, som hans fantastiska sambo berättade om här för någon podd sedan. Kör du också liksom en pangfylla och skaffar ett nytt beroende när det är definitivt?
Ja, men alltså lite är det ju, alltså den här veckan efter ett uttåg är ju speciell på så sätt. Alltså det blir ju, ofta är det liksom att man har kanske någon middag med klubben och lite sådär, men generellt så är det ju ett par, tre fyllor inom ganska intensiv och kort tid. Och det är ju också samma sak där. Så fort den veckan tar slut, då kommer samma tomhetskänsla igen. Liksom, på ett annat sätt. Men det brukar se ut så. Det brukar vara som sagt ett par, tre liksom, rediga fester för att tömma allting. Och sen sakta men säkert ska man tillbaka till normala livet efter det.
Ja, jag kan tänka mig att en del supportrar skulle nästan tycka att det är lite provocerande att spelarna liksom festar till när säsongen är över. Men det handlar väl mer om att man vill ta några sista bärs med gänget innan alla sticker iväg åt sina håll.
Ja, men det är ju så. Det är liksom det låter klyschigt, men alltså, det är nästan lite av en familj. Du har ju träffat de här spelarna antagligen mer än du har träffat din egen familj. Speciellt under slutspelstiden. Så att, liksom, att runda av en säsong med liksom, ett par öl och någon fylla liksom, här och var, det ser jag inget problem med. Jag har lite svårt att se att det skulle sticka i, eller varför det skulle sticka i ögonen på folk. Säsongen är ju som sagt slut. Det är inte, man kan inte göra så mycket åt det. De där fyllorna är befogade.
ja, exakt. Och det handlar ju inte om att fira något direkt.
Nej, exakt. Utan det handlar ju nästan om att säga hej då. För det är ju liksom, så vet du att du kommer aldrig mer träffa vissa av de där gubbarna. Du kommer aldrig mer prata med dem. Liksom. Och då är ändå någon som du har kampat med och för fan bott med på bortaresor och gjort allt möjligt. Man ska inte låta för överladdad, men du har liksom slagits för någon. Alltså du har ju kämpat tillsammans med någon och helt plötsligt.
Ja, så är det ju.
Ja, och sen måste man få säga hej då. Det kan man ju göra över en öl då, tycker jag.
Har du haft över 2 i promille de senaste dagarna?
Det kan hända att jag har varit där och snuddat lite. Jag vet inte, man kanske hör det på min röst. Alltså jag tycker jag känner att jag har den här lite mysiga halsen. Men som sagt, det börjar ta slut nu och jag flyger hem om 2 dagar. Så att jag ska väl börja hitta tillbaka till vanliga livet nu.
Men bakis är du, så ärliga kan vi vara.
Det kan vi vara ärliga att säga, ja.
men vad händer nu då liksom? De kommande dagarna efter att det har tagit slut, förutom festandet, och vi säger att man inte har vunnit SM-guld eller gått upp. Vad liksom, var består livet av förutom att ta några hejdå öl med lagpolarna?
Nej, men ofta ser det ganska likt ut. Man brukar få direkt precis efter sista matchen brukar man väl få liksom en 3-4 dagar liksom, så man kan städa av lite de här festerna. Och sen ofta så återsamlas man, som i vårt fall, vi åkte ut en onsdag, samlades en måndag för att ha liksom något form av avrundningsmöte i hallen då, med vd och sportchef och vissa skulle säga hej då och du blir lite halvt avtackade efter det. Brukar det vara individuella möten där man liksom stämmer av lite hur säsongen har varit, feedback båda vägar egentligen, prata lite om säsongen och sen lite om hur sommaren kommer att se ut, och sen är det inte så mycket mer. Sen på något sätt har man de här lite halvjobbiga handskakningarna och sen sen väntas det ju ett par veckors ledigt Så att ofta, jag försöker alltid resa direkt efter säsongen just för att komma bort från allting. Så att någon resa sådär, catcha upp med lite polare och vänner och familj och flickvän och allt sånt där. Sen börjar sommarträningen ganska tätt inpå ändå.
En del ska ju vidare till nya lag och andra ska stanna i sina nuvarande, eller hur man vill uttrycka det. Är det olika förhållningssätt för de spelarna direkt när man har åkt ut?
Ja, men det är väl klart att det skiljer sig kanske lite. Alltså om det är någon spelare som ska lämna, han kanske inte ens har ett individuellt samtal. Eller så har han det, bara att det är mer att man säger hej då. Va? Sen har du vissa kanske som behöver något speciellt över sommaren, och då blir det en annan typ av prat med de gubbarna såklart, de som stannar. Och sen som sagt, de som slutar, det sägs ju mycket hej då, det gör det.
Ja, jag fattar. Ja. Kan det i samband med att allt sånt här sker finnas en lite, ja men kanske förbjuden glädje i att fan, nu är det semester ändå?
Alltså jag tycker det. Jag tycker att det är skönt. Ja. Alltså när den här värsta liksom, när man har varit lite tjurig och man har varit ledsen och allting, när det lägger sig, då tycker jag att det är fruktansvärt skönt att gå på semester. Det är inte alltid man vinner, så ofta tycker jag att man liksom på något sätt tillåter sig själv att unna sig den känslan också. För att det har varit liksom så intensivt att oavsett lite hur det går så känner man att fan, det här är värd alltså.
En lite banal fråga i sammanhanget kanske man kan tycka, men jag har ändå undrat, alltså vad händer med alla grejer? Vi snackar liksom matchtröjor, handskar, skridskor, klubbor. Vad sker?
Ja, vad fan händer? De hänger väl kvar på platserna. Matchtröjor och sådär, det brukar ju vara lite känsligt. De ska ju liksom auktioneras ut och sådär. Men
ja, jo.
Du får alltid behålla en tröja efter säsong, och så är alltid varannat år borta ställ, hemma ställ liksom.
Jaha, all right.
Ja, klubborna, nej, det mesta ligger ju kvar liksom. Det är klart att mycket måste ju slängas, tvättas. Alltså det är inte så asfräsch om du inte har tvättat sakerna och liksom kommer tillbaka den här första svettningen när det liksom börjar mojsta upp och liksom, alltså den är inte skitmysig. Så jag försöker i vilket fall tvätta en del av utrustningen i vilket fall.
Ja, det är nog sunt. Vi var inne på det lite med exit-samtal, som man väl kallar det. Ska vi reda ut lite vad ett sånt är och hur det ser ut? Alltså när du liksom ska stänga säsongen med dina chefer.
Ja, men först då så blir det ju som en laget, hela laget ihop då.
Ja.
Och då sägs det väl egentligen inte så mycket matnyttigt. Det är mer tack för säsongen som var, liksom vi kämpade väl, hej och hå. Så här ser schemat ut framöver. Och sen är det ju de individuella. De kan ju, det är lite beroende på hur jag skötte liksom. Någonstans vet man innerst inne vad man har att vänta när man går in i det där jävla rummet. Men då är det ju ofta så. Du som spelare ger feedback. Hur var säsongen? Vad saknade du? Vad var bra? Vad var dåligt? Vad kunde man gjort annorlunda? Och som sagt, det där går ju båda vägar. Så ofta får du feedback från coacher, sportchef. Så att ja, de kan vara läskiga eller så kan de vara bekväma. Lite beroende på hur man har skött sig.
Ja, men jag förstår. Men är det så då att då sitter du på en sida av bordet och mitt emot dig sitter liksom head coach, assisterande coach, sportchef, klubbdirektör? Och så, alltså, är det den känslan alltså vi jobbar? Ja.
Ja, alltså du sitter ju där väldigt uttittad. Och det är sådär, jag vet när jag var yngre tyckte jag att det där var skitjobbigt. Du vet, jag sitter och famlar med snusdosan, vet inte var jag ska titta någonstans. Vem ska, alltså, ja. Men nu när man har gått igenom ett par sådana där så blir det lite lättare. Men ja, det är lite en mot fyra ungefär brukar det vara. Sitter man där. Och ska försöka skydda sig själv.
Man är ju underläge helt klart i alla fall.
Ja, det kan man lugnt säga.
Minns du från något sånt här samtal när du åkt på bra med däng? Verbalt.
Nej, men jag tror aldrig jag har fått sån här riktiga. Jag vet, när jag lämnade Djurgården så då stod det klart att jag skulle lämna. Och då hade de ju fått in en ny coach i Hardy Nilsson. Men Micke Johansson som vi hade, han var kvar då. Han skulle vara kvar, så att vi pratade då fick jag väldigt mycket feedback på saker jag kunde göra bättre liksom. Och det skulle jag väl ha på alla sätt och vis, men sen när det skulle komma till de bra sakerna då fanns det liksom inte så mycket, kände jag. Så jag kommer ihåg att Micke, han tittade på mig och sa, ja men alltså fan, du är ju en locker room player. Och jag tänkte direkt, fan, så här, fan jag var 20 bast. Det lät som att det var någon så här, du vet, en pajas i 40 års åldern ungefär. Han bidrar med. Det tog jag med mig från det mötet. Det
var som vi pratade om i någon tidigare podd någon gång. att det var någon spelare som hade fått cred för att han var bra på att byta.
Ja, det var Sebbe Karlsson.
Så var det. Det är liksom, det är liknande nivå på den typen av positiv feedback.
Ja, det är så fantastiskt. Och så är du bra på att byta också, mannen.
Ja, det är starkt. Kör man i samband med sånt här även så här, skriftliga utvärderingar, fyller man i anonyma enkäter? Sånt sker ju på, inom citattecken, vanliga arbetsplatser. Förekommer det även inom hockeyn?
Ja, det gör det. Jag kan inte säga att det har varit så efter varenda säsong, men majoriteten av gångerna, absolut, då får man en enkät på exakt samma sätt där man ska liksom, ja, bra, dåligt, vad kan vi göra annorlunda, hej och hå. Jag kommer inte ihåg faktiskt om de har varit anonyma, men ja, absolut, det, så jobbar de flesta lagen.
Jag såg på tal om det här att Jaromír Jágr var med och tog upp sitt Kladno till högsta ligan i Tjeckien förra veckan. Tror du att han 49 bast och ägare till det där laget satt i tunga exit-samtal?
Han satt sig framför en spegel bara.
Ja. Det ska till ett par rejäla bollar för att sätta sig på andra sidan bordet med Jágr där och säga att så här, ja, du är ju i alla fall en locker room player.
Ja, men, och jävligt kul när han summerar sitt samtal med sig själv, om det visar sig att han bara fick massa skit. Alltså, konstig situation liksom.
Ja, svårhanterat.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju tidigare under poddens resa här pratat en del om bussande och flygresor och så vidare. Nu tänkte jag, Robin, att du skulle få ge oss den värsta resan inom hockeyn som du varit med om.
Alltså det har ju varit en del. Alltså man har ju varit iväg, dels man har ju kört de här öststatstripperna när man har fått slagga i liksom lakan som bara stinker fimp och rök och du vet, jag vet inte ens om det är tvättat, det är så här, ligga i någon annans liksom sexlak.
Riktigt myspys.
Ja, sen kom ihåg, jag som är flygrädd, vi skulle flyga någonstans med HV och startade planet på, vi skulle starta strax innan vi skulle starta, och ena motorn började ryka och hade sig. Och vi fick invänta, du vet. Ja, men du vet, vi fick invänta typ någon sån här estnisk mekaniker, och jag kan säga, jag var inte skitkaxig då, alltså för fan, jag var så jävla rädd. Det var verkligen så här, kan vi byta plan? Nej, vi väntar på mekaniken här som ska in och liksom pula lite.
Vänta in Etu och hans skruvmejsel.
Nej, men exakt, det är bara pyser. Nej, för fan, vad livrädd, vad dåligt jag mådde då. Vidare då, buss. Vi hade en skön bussresa i den där kanadensiska juniorligan. Då bussade vi ju i 600 miljoner timmar från Portland, Oregon upp till Calgary och stannade en gång.
Det är långt alltså.
Ja, men jag tror, vad kan det varit? Ja, mellan, jag skulle gissa att det kanske var nästan 20 timmar liksom.
Och stannade sova en, på en gång?
Vi stannade en gång. Hade ju mat i bussen då efter. Och sen stannade vi en gång för lunch. Det var till liksom som dagen efter typ. Tror till och med, om jag minns rätt så tror jag till och med att vi kanske stannade en eller två extra gånger också. Men då fick bara coacherna gå av. Ta sig en java liksom.
Vad är det för märklig härska?
Ja, det var hårda skolan. Det kan man lugnt säga. Alltså. Kände sig så halvmosig när man gick ur den där bussen sen. Alltså fy fan. Gick duscha i två dagar för att bli ren liksom.
Ja, skön. Man känner sig så fräsch efter att ha suttit 12 timmar på en buss utan att röra sig.
Ja, fy fan, usch.
Hela 5 SM-guld, men även OS och VM-titel. Den här 56-årige stockholman vars tröja hänger uppe i hovets tak har en karriär inom Europa som väldigt få kan mäta sig med. Ett decennium som hetlevrad ledare avslutades också med att han som sportchef tog upp sitt älskade Djurgården till SHL. Vi säger varmt välkommen till podden, Challe Berglund.
Ja, men man tackar.
Säger någon Charles?
Ja, fler och fler. Förut har det bara varit mamma och min syster. Nu säger väl dottern och sonen också Charles ibland. Jag vet inte vad som har hänt. Och även Timrås sportchef Kent Nubbe Norberg brukar säga Charles ibland också. Så att, ja, fler och fler säger Charles.
Det slog mig nu att du är väldigt involverad i trav numera. Och liksom på tal om det här med namn. Vilket är det bästa hästnamnet du stött på genom din år?
Hur lång tid är jag på med?
Ja.
en av de första hästar som jag var delägare i, det var när jag spelade i Huddinge hockey säsongen 84-86. Och då skulle vi köpa en häst där, vi var 10 grabbar. Och det fanns en sketch då på SVT med bland annat Björn Schiffs och några till som handlade om en hund som hade sprungit bort. Och det var ju pappsens lilla rackartuss. Men sen var det också en annan namn i den där sketchen som var Vovsegull. Så vi ville döpa vår häst till Vovsegull. Men vi fick inte göra det, för att man skickar in namnändringar till Svensk Travsport och så godkänner de eller godkänner ej det. Och då tyckte de att det var förlöjligande av hästen. Så då fick vi ändra det, så att vi hade ju sytt på namn på täcket och grejer. Så vi fick börja sprätta bort ett ena vet där, så vände på det och sydde om. Så blev det Vosigal istället.
Ja, okej. Okay, ja, men det var ju någon form av mittenlösning eller vad man ska säga.
Ja, men samtidigt så fanns det då hästar som hette Skala Banana och Tom Pung. Men det var tydligen inte förlöjligande av hästen.
Fanns det en häst som hette Tom Pung?
Ja.
Ja, det kan man ju diskutera om det var så stringent av dem. Jag vet extremt lite om tram. Jag vet att det någon gång fanns en häst som hette She Sells Seashells. Vilket jag tycker är helt fantastiskt.
Ja, stämmer. Du kan ju tänka själv om man är löpningsreferent. Ja. Och ska liksom få lite dramatik i ett upplopp och det blir jämnt på upploppet, så ska du få till det där. Och det är ganska många, det där är nog det värsta exemplet i det avseendet, men det är ganska många hästar som har kommit just från USA där de sätter ihop namn. Så där. För jag tror att det är 18 tecken du får använda när du döper en häst.
Okay.
Eller när, i alla fall i Sverige då. Så att det gör lite svårt.
Ja, vi kan säga det till våra lyssnare. Försök säga det snabbt 5 gånger så får ni något att göra i eftermiddag.
Det blir riktigt svårt.
Ja. Challe, du gjorde 3 rätt bra får man nog säga år uppe i Timrå. Och snart drar deras kval uppåt mot Björklöven igång igen. 1-1 i matcher, bäst av 7. Vilka tror du går upp till SHL?
Jag tror Timrå går upp.
Är det hjärtat eller är det hjärnan som talar?
Det är nog mer hjärtat, ska jag vara ärlig och säga. Det kommer vara jättejämna matcher rakt igenom. Så att det är nog hjärtat mest.
Du var ju som sagt delaktig i att ta Djurgården tillbaka till SHL där 2014. Att ta det här klivet upp, Challe, hur var det? Alltså, det snackas ju om att gå upp till SHL i större än att ta SM-guld.
Jag borde väl kunna jämföra så gjort båda sakerna, men inte som spelare har jag inte gått upp, men som eller sportchef i alla fall. Och det är klart att utifrån den situationen som man hade i Djurgården med all press utifrån och inifrån också i organisationen, och så var det fantastiskt stort att få vara med om det. Det var en liten halvkrånglig väg också. Första året gick det ju inte alls bra. Och jag brukar återkoppla till det första matchen hemma, säsong 2, alltså 2013-2014. Mötte vi Troja hemma. Och jag brukade sitta uppe i det som jag kallar för ångesthyttarna, alltså gamla tv-hyttarna där uppe, Radiosportens hyttare, och titta på matcherna. Men Det stod 2-0 till Troja efter typ 10 minuter och då började krypa kroppen, så då tänkte jag ta en promenad. Och när jag kommer ner in i gångarna där, alltså där publiken köper korv och grejer på Europas, då kommer en kille där med rätt stora biceps, rätt mycket tatueringar och bara gapar och skriker till mig att jag är en idiot och är du nöjd nu din jävel och hit och dit. Det kändes inte jättekul då, men om man vänder på det då och har gjort den långa resan så var det ju sjukt roligt att få vara med om det där. Och galet kul att göra det också.
Summa summarum, antingen Timrå eller Björklöven har något fantastiskt framför sig.
Ja, verkligen.
Du fick ju sparken från Modo som coach 2011, men var sedan sportchefen som bytte tränare i Djurgården innan avancemanget 2014. Hur var det att uppleva det där från båda håll inom ändå rätt kort tid?
Att få sparken för spelare?
Ja, men alltså först var du tränare som fick sparken, sen var du sportchefen som gav tränaren sparken.
Ja, men när jag fick sparken som tränare av Modo, eller företrädesvis Marcus Näslund som då var GM, så vi hade inte gjort någon bra säsong sportsligt. Och då, det får man väl ha full respekt för. Och Marcus hade ju klivit in mitt under min första säsong som tränare som GM där. Och han ville ju förändra saker lite mer åt NHL-hållet. Och då, det var ju därför han ville ha in Uffe Samuelsson som kom in efter mig där och gjorde bra ifrån sig. Så att, ja, det är så branschen är. Levererar man ett resultat så riskerar man ju att åka ut. Och det gjorde jag. Jag klandrar ingen för det i organisationen. Och framförallt inte Marcus. För han var ju sportsligt ansvarig där. Sen om vi vänder då och fortsätter svara på den frågan. Så när jag tog bort Tony Sabel från tränare eller cheftränare då, så det var inte alls roligt. Jag satt i ett styrelsemöte på en onsdag och sa till styrelsen att jag ville byta tränare och flytta upp Hans Särkjärv från juniorerna och att han skulle leda laget då resten av säsongen. Och då frågade styrelsen mig varför vill jag göra det. Då sa jag, när ni sitter i era bolag och inte har tillräckligt bra resultatutveckling så gör ni någon förändring. Och där tycker jag att vi är nu. Jag tycker inte att det går så bra som det borde göra. Och därför vill jag prova att göra en förändring. På fredagen spelade vi hemmamatch. Eller vi hade matcher fredag och söndag. Spelade hur bra som helst. Och vann ju båda matcherna. Så det var inte jättekul att kalla in Tony då, Sabel till kontoret på måndag morgon. Och säga att du, jag tänkte flytta upp säcken. Men jag var ju tvungen att göra det. För det var ju, och sen måste man ha ödmjukheten. Att vi hade ju, förutom att de gjorde ett bra jobb där, men jag erbjöd Tony var kvar, men det förstod jag också att inte han ville. Det var ju nästan hånfullt att ge det erbjudande, men sen hade vi en hel del flyt resultatmässigt och allting som gjorde att vi gick upp, det ska man väl säga också. Det var inte bara att vi gjorde allting rätt, utan vi hade lite tur med andra resultat etc. Det som var roligt i alla fall, det var att inför sista matchen när vi hade Västerås hemma då i kvalserien, så bjöd jag in Tony och han var stor nog också att tacka jag till den inbjudan och var med hela den kvällen när vi festade efteråt också. Så det var roligt.
Det var ändå fint på något sätt.
Ja, liksom, det är inte personen man vill åt. Utan när man sitter där som ansvarig så har man ju tankar och funderingar. Vad man behöver göra. Och som sagt, det var inte personen. Och allt hängde inte på Tony heller. Men spelarna tog in, fick ju lite fart på sig när säcken visade sina svarta ögon.
Vi ska återkomma lite till att basa över ett lag. Men som spelare, Challe, var du ju ändå lite av en late bloomer, kanske man kan kalla det. Från säsongen 88-89 till 00-01 så är det endast två säsonger, om jag har räknat rätt, som du i alla fall inte vinner ett silver. Och det är ju helt sjukt, såklart. Men hur var det att komma upp där i Djurgården inför storhetstiden runt 89-90-91? Det snackas ju om en lite speciell anda och sådär.
Ja, och det kan jag skriva under på. Det har ju att göra med personerna i gruppen, så att säga. Jag kom ju upp. Min första säsong var säsongen 87-88. Och då skulle jag helt plötsligt in och spela mitt emellan Håkan Sörgren och Tom Mörkt ett tag där. Men det gled iväg ganska snabbt faktiskt. Jag tror Janne Viktorsson fick ta den rollen igen sen. Han hade haft den förut och gjort det bra. Men det var lärorikt. Alltså det var många informella ledare där som Södergren, Thomas Eriksson, Kalle Lilja och Fridevall som verkligen satte pränt på hur man skulle uppträda och agera när man spelade i Djurgårdens A-lag. Och att det var tävling hela tiden. Det var alltid tävling. Det var väldigt lärorikt och det har man försökt ta med sig under sin egna resa som spelare genom alla år.
Jag stötte på någon rad någonstans om att det blev riktigt hetsigt under något träningsläger i Trondheim.
Ja, just det. Det var på sommaren vi skulle åka upp dit och ha lite ett sommarläge och skulle fiska lite lax också. Så spelade vi innebandy på något fyspass där, och det var de äldre mot de yngre som det ofta blev för att det skulle vara riktig tävling. Och jag var dum nog att ge mig på Klasse Nordström som fysfenomen. Och i lite tjurigheten då att de hade väl gjort något mål eller jag kanske hade fått någon tack, jag vet inte. Bara i tjurighet så drog jag till Klasse med innebandyklubban på kroppen, och han slog tillbaka och sen slog jag tillbaka och sen slog han tillbaka en gång till. Jag kommer inte ihåg många gånger. Men och då ropar ju Södringen så här: "Nej nu, Charlie, nu har du gett på fel kille i alla fall." Det får man nog skriva under på faktiskt. Det var inte rätt kille att hoppa på Klasse Nordström, för han kunde paketera ihop mig i en liten sån här unika box som han hade velat.
5 plus imitation av Håkan Södergren, nu måste jag ge det.
Ja, kanske.
Tommy Söderström, som du spelat med en rad säsonger, har tidigare varit med i den här podden som gäst. Mm. Och han har bland annat berättat om sin speciella uppladdning inför match med bland annat GB Sandwich. Jag har tjatat den i massa gånger här, men jag tycker det är väldigt kul. Det där var inget du hakade på, eller? Det var inget man tog efter.
Nej. Sen har man väl alla på något sätt haft någon form av sån här grej man skulle göra. Men i början av karriären så kanske man... Jag är säker på att jag har haft det, men om man sätter på höger benskydd först eller inte. Men det blev ju bara en belastning till slut, så att man gav upp det ganska snabbt. Men just Thomas Eriksson var ju extrem på det. Han skulle ju alltid gå ut på isen som trea.
Ja, just det tror jag känner igen. Ja. Ut som trea, vad jobbigt det låter.
För honom var det inte så jobbigt, tror jag. För han var ju den typen av person. Men det var ju roligt. Jag vet att Krippe Dubois en gång liksom jävlades med han. Och på väg ut, Thomas han bara knuffade den här Krippe. Så han kom ju på betongen med sina skridskor med skenor. Han hade inga skridskor på sig. Det skett han fullständigt. Han skulle gå ut som trea. Ja. Inte fyra när Krippade trängs
igen. Just sånt här, om jag kan återkoppla till liksom Tommy och hans GB Sandwich, eller att det puttas lite på väg ut på isen och sådär. Alltså, det känns som att det var lite mer, vad ska man säga, fritt förr på något sätt. Alltså på gott och ont kanske. Man har ju hört om liksom ölrundor på bussar hem från bortamatcher och så vidare. Och det känns ju helt osannolikt att höra om idag.
Ja, det är för seriöst.
Är det för seriöst? Är det du känner liksom?
Man kan ju vara, det kan ju vara seriöst på olika sätt och vis. Men det är väl ingen tvekan om att pengarna har förstört idrotten, eller förstört, men satt sin prägel på idrotten, är det bättre att säga. Ingen har ju någonting emot att tjäna pengar. Men att kunna tjäna pengar har ju också förändrat saker. Och det gäller inte bara ishockeyn, utan det gäller väl all idrott överhuvudtaget där det finns mycket pengar att tjäna. Mm. Och det på det sättet det satt prägel på idrotten, tycker jag. Det är väl på hur föräldrar agerar mot sina barn. Som istället för att de ska gå på Handelshögskolan eller universitetet så ska de bli proffs på något sätt inom skidåkning eller tennis eller golf eller hockey eller fotboll någonting.
Men känner du att har det med detta också förlorat kanske lite av den charmen som fanns?
Jag tycker det, absolut. Absolut. Men du, jag tänkte på Tommy där. Han berättade inte det här om att täcka skott och sånt.
Nej, alltså han berättade mycket, Tommy. Han berättade mycket om sina tics framförallt. Men vad är det du tänker på mer exakt?
Han och Putte Eriksson hade en sån underbar diskussion i omklädningsrummet en gång. Ja. Där Tommy skällde på Putte Eriksson för att han inte hade täckt skott. Ja. Och de diskuterade fram och tillbaka bra länge innan Putte Eriksson på sitt typiska sätt. Han kunde ju reta folk till vansinne också och bara stå och leka. Så säger han till Tommy så här: "Du, men ärligt talat Tommy, om du tittar på mina benskydd och dina benskydd så funderar jag på vem det är som ska ta puckarna." då blev Tommy förbannad. Alltså, din jävla idiot. Men sen skrattade jag naturligtvis. Ja. Det var en bra upplösning på den diskussionen. Jag tycker det var så jävla härligt.
Det är en ganska bra poäng.
Verkligen. Och ännu mer nu när de har så stora benskydd.
Ja, ja, ja.
Tommy hade ju korta små. Ja. Men dagens benskydd är ju jättestora. Men nu är det ju faktiskt utespelaren som täcker skotten.
Challe, du debuterade i landslaget redan 87 efter att... Ja, du hade knappt spelat en halv säsong i elitserien. Det måste ju ha varit jäkligt speciellt.
Ja, det var det. Jag bodde ju fortfarande hemma då som morsan och farsan i Salem söder om Stockholm. Mm. Och det var ju uppehåll, som sagt, var landslagsuppehåll. Och jag ligger lite bakis hemma i sängen Jag hade ett egen telefon, det fanns inga mobiltelefoner då, men jag hade ett eget telefonnummer och telefonen hängde ovanför min säng. Och då ringer Orvar Stambert och så säger han så här, du, tjena Charlie, det är Orvar. Ja, tjena. Rätt trött också. Efter varit ute på en festkväll innan med salen polare. Och så säger han, du, Stefan Persson har blivit skadad, han spelar Färjestad. Och nu ska jag komma hit nu, med på, de var i Väsby, Upplands Väsby då, på träningsläger innan de skulle åka över till Isvestia. Jag bara, med jättekul Orvar, jättekul, vi hörs, hej då, så lade jag på. Och han säger också att Curre Lindström kommer ringa dig, för det var Tommy Sandlin och Curre Lindström som var förbundskapten då. Sen ringde faktiskt Curre Limpan, så att jag fick ansluta ut i Väsby här, och den vägen var det faktiskt.
Visst är det så att du någon gång också har liksom, du har kastat in handduken inför match på grund av bakfylla?
Kan det verkligen vara så?
Jag tycker mig jag har hört det någon gång. Erkänn.
Ja, det var faktiskt den säsongen. Det var ju precis innan. Vi skulle möta Väsby borta. Och min fru, hon tog studenten. Det var någon vårdlinje. Så de var klara över jul där. Så jag var på någon studentskiva med henne. Blev lite väl glad i hatten och fick ringa dagen efteråt och säga att jag var magsjuk. Vilket jag egentligen var också. Fast av fel anledning.
Precis. Men sen efter detta var du med om massor i blågult. Jag tänker att vi ska inte dyka ner det jättemycket. Men Canada Cup 91 med Börje Salming jag är lite nyfiken på. Visst hände det lite kul grejer på det mästerskapet?
Ja, det gjorde det absolut. Bara det när vi kom till... Först var vi på träningsläger i Sunne och bodde på det här Selma Lagerlöf spa-hotellet där och tränade hårt.
Stenhårt.
Ja, för Samuelsson gick runt och frågade sig om vi var någon som var intresserad av att köpa golfklubbor. För han hade en polare i Pittsburgh idag som höll på med det. Och jag anmälde mitt intresse och flera andra gjorde det också. Och sen när vi kom till Pittsburgh, det var första matchen vi mötte USA där i Pittsburgh. Då när vi checkade in på hotellet där. Så bodde Uffe Samuelsson ihop med Kjell Samuelsson. Och i deras rum när de kommer in så ligger det fullt med kartonger med golfklubbor. Dit de hade levererat dem. Och Kjell blir ju så jävla irriterad. Så han bara, vad fan är det någon jävla golfaffär? Vi ska bo i, vad fan är frågan om? Så han var inte ett dugg glad på Uffe faktiskt. Sen låg vi mest i Toronto och spelade. Och jag vet, förutom när vi mötte ryssarna i Montreal så var vi nog bara i Toronto sen. Mm. Men det var ju coolt när vi kom till Toronto. Kom dit sent en kväll och skulle vi bara in med grejerna i gamla Maple Leaf Garden då. Mm. Ja, det var ingen där öppna riktigt och då vet jag att om det var Uffe Dahlén eller Uffe Samuelsson igen då som höll på med mycket tokerier och sådär. Mm. Som bara, fan Börje, du måste ha en egen nyckel in i arenan. Kom igen och öppna det. Och höll på att hetsa honom. Och sen nästa dag då, på den tiden var det så här, man skulle gå ut och gå promenad på morgonen innan träning så att man vaknade ordentligt. Och då gick vi hela laget ut och gick. Och då var det folk på så här byggställningen som bara ropade ner. Hey BJ, you're the king! Det var mäktigt. Ja.
Visst var det så att just på grund av hur igenkänd Börje var så där, så hade väl Kanada något lite udda knep eller vad man ska kalla det inför er semi mot dem?
Stämmer. Eller om det var redan i grundspel, vet jag. Om du tänker på att de inte ville ha en sån här line-up som de hade på 76 när det tog hur lång tid som helst. Ja. Nej, de tog bort line-upen just den matchen för att det inte skulle återupprepas.
Det måste ha varit lite märkligt ändå. Alltså det är en ganska, vad ska man säga? Det är en ganska ovanlig grej att sätta in för att skaffa sig en fördel. Vi skippar line-upen.
Fekt. Ja. Töntigt.
Det får man säga. För att det inte ska bli någon liksom ny jättehyllning av Salming.
Ja, nej, precis.
Jag tycker mig också ha läst något om något barbesök som bland annat du och Börje körde under det här mästerskapet när han var igång.
Du har läst på bra. Ja, nu var det inte bara jag och Börje, vi var ju många.
Ja.
Det var så att när vi väl hade kvalificerat oss för semifinal så sa Börje att nu skulle vi gå till en pub där som hette The Loose Moose. Så beställde han in lite shots där och det var ingen fyllig egentligen utan han bara drog in några där. Så svepte vi den där och han tog sin. Så drog han den i väggen bara. Så, fan vad skönt, jag hade inte orkat med ett misslyckande till. Och så skrattade han. Men det var ingen fyllig grej. Utan vi hade ju gått till semifinal, vi hade ju matcher kvar.
Ja, exakt. Fanns lite mer arbete kvar att uträtta. Du var ju kapten, Challe, i det klassiska OS 94-landslaget.
Mm.
Utöver att vinna då du ju tyvärr stod skadad i båset. Vilka är de roligaste minnena från det mästerskapet?
om vi bortser från det sportsliga då. Alltså ja. Det som skedde på isen. Ja.
Det är sekundärt.
Ja, exakt. Så var det ju faktiskt, det var några grejer. Det var Lennart Persson, en journalist, han tog med mig, och nu är jag lite osäker på vilka var, det är så länge sedan, men vi var några stycken i alla fall. Thomas Jonsson måste ha varit med, och jag tror Mats Näslund var med. Vi åkte till en travtränare som heter Tor Wollebäck. Och så skulle han göra ett reportage, för Lennart är travmänniska också. Så vi var där och hälsade på honom och fick köra lite kallblod då. Kanske inte rätt klädda, jag tror vi bara hade jeans på oss, men vi gjorde det i alla fall. Mm. Så gick vi in och käkade pannkakor där hos hans sambo Reidun Bön, som hade gjort honom lite pannkaka eller plätt eller fan det var. Det var ju jättetrevligt. Sen när jag väl var skadad där så tog ju hon Marie Lindgren. Sverige tog inte så många medaljer i OS-et.
Nej.
Men hon åkte ju sån här freestyle, och jag undrar om det var puckelpist eller om det var hopp. Jag är inte riktigt säker. Men hon tog ju brons i alla fall. Så då hängde jag med henne när de skulle ut och fira lite. För att jag skulle ju inte spela någon mer ändå. Så att då gick vi på Österrikiska huset, för där var det gratis öl. Vi låg ju utanför OS-byn då. De hade gjort något eget ställe där man kunde gå och dricka gratis öl. Sen hade jag en annan sak där jag var uppe och dansade med. Fan, vi var ju ute där någon. Så dansade jag med en tjej. Och så frågade Foppa mig så här, vet du vem du dansar med? Nej. Så sa han vem det var. Och så hade han kort på det. För han hade, så här, vi hade så här engångskamera med oss där, för man skulle ha med sig minnen. Men det var en norsk fotomodell. Kommer inte ihåg vad hon heter nu. Men var snygg i alla fall.
Det var ett kanonmästerskap för dig det där på många sätt.
Jag hade ju faktiskt, min fru var höggravid då, så att jag hade telefonen med mig jämt. Då fanns det ju mobiltelefon. Så att då hade jag den redo hela tiden. Jag var ju beredd att åka hem om det hände någonting, men som tur var så drog det ut på tiden. Så att Håkan Algonsson fick ju åka hem under mästerskapet. När Håkan Algonsson drog hem då, så lämnade han kvar sin utrustning. Han fick brådskande dra iväg för att hans fru då skulle föda. Och så skulle vi spela kvartsfinal. Eller inte jag då, eftersom jag var skadad. Men när vi var matchvärmning på förmiddagen. Och man vet ju hur tråkigt det är att skjuta i ett tomt mål. Så jag sa till grabbarna, med lite Curry Lundmark och Mårtsson. Ja, jag kan dra på med Algonssons grejer. Så kan vi stå där i alla fall. Några puckar. Det är ju roligare att skjuta på någon som står i vägen i alla fall. Sen när det blev varmt så kändes det bättre och bättre i axeln. Det var ett nyckelbensfäste som höll på att gå åt helvete när jag blev skadad.
Ja.
Jag tyckte det blev bättre och bättre, så jag började lägga mig på isen och slida och grejer som pekar ungefär. Men sen efter träningen så ska jag gå in till omklädningsrummet, så går jag på den här gummimattan. Då kommer Lasse Granqvist och Lars-Gunnar Jansson från Radiosporten. Och så tar jag av med masken där och de bara, vad fan är det du som har stått i mål? Så det är ändå rätt bra betyg på mig som målvakt. De såg ingen skillnad på mig och Algotsson.
Det var ju inte illa.
Ja, det är meriterande.
Ja, det får man säga. Det är ändå ganska tränade hockeyögon som var imponerade av dig.
Ja, verkligen.
Om vi ser till finalen där då, de mest liksom klassiska bilderna från OS 94. Du nämnde Thomas Jonsson innan. Visst var det så att han knäckte klubban för att liksom slippa vara med när det var som mest dramatiskt?
Stämmer. Han bröt av, han tryckte den ner mot marken och det... Han hade ju träklubba då, så att då gick det blad av. Så jag tänker inte lägga en straff, sa han. Den där yngre killen från Övik, han fick ta straffarna istället.
Ja, exakt. Den där grabben. Du delade väl rum med honom dessutom? Och det är Peter Forsberg vi pratar om.
Jo, vi delade rum från större delen före och... Men jag framförallt under hela OS.
Men på något sätt, även om du stod i båset under den här finalen, så var du väl ändå lite involverad. Du fick väl ta hand om någon slantsingling och lite sådär, va?
Ja, både semifinal, kvarten och semi så satt jag på läktaren. Sen till finalen så bytte jag om och var på på grabbarna där lite och peppa och så. Och då, eftersom jag var lagkapten, så vad fan, slantsingling? Då måste jag åka över. Den torskar man sig. Det brukar Thomas Jonsson påminna mig om ibland faktiskt. Att jag förlorade. Men vad fan, det ledde ju till guld. Så det måste ju vara bra gjort ändå.
Ja, vem vet. Ibland kanske man ska satsa på förloren sån där slantinning. Du kanske gjorde ett bra jobb.
Ja, jag visste precis vad jag gjorde.
Ja, exakt. Du, på tal om starka profiler som vi ändå varit inne lite på nu. Som ledare hade du ju rätt många sådana. Vilka var de mest liksom färgstarka, roliga eller mest utmanande du hade att jobba med under dina år i båset?
I första året i Timrå så hade jag ju... Lill-Kent hade ju varit där i 5 år och gjort jäkligt bra jobb och tagit dem långt varenda år. Och Nubben då hade ju byggt laget. Sen hade jag ju då 3 gubbar som Sanny Lindström, Rico Hall och Kalle Koskinen var ju lagkaptener första året. Och de styrde det där på ett väldigt bra sätt. Vi hade ju rätt många finnar också. Så det var naturligt med dem. Men Kalle Koskinen och... Ja, de hade ju varit där. Både Kalle och Sanna hade varit där länge. Och Rikko hade väl varit där ett eller två år när jag kom. Men väldigt bra karaktärer som var vägledande för övriga gruppen. Sen var det tuffa faktiskt i år två. Alla tre försvann. Sanne drog väl till Schweiz, Kalle flyttade hem och Rikko värvade Nubben, för Nubben hade flyttat till Frölunda då. Värvade Nubben ner dit. Så det var lite tufft. Och då hitta nya ledare så att säga. Men de tre var ju kanongubbar.
Hur var din relation med, ja, men om vi tar en sån som Jonte Hedström?
Det har ju skrivits att jag satte på hans fru och både det ena och andra. Och att Jonte satt, eller så var i Backlens fru och allting. Det blir ju väldigt intressanta grejer på de här sociala medier. Hur folk spekulerar. Men det var ingenting sånt. Men det är klart att Jonte och jag hade våra issues ibland. Men vi har inga problem med det nu. Utan vi hade lite olika åsikter om saker och ting. Och sen hade väl Jonte hade väl sina problem också då. Som han numera föreläser om på ett väldigt bra sätt. Och försöker föra ut till andra människor. Och... Så vi särade på oss. Vi sålde, han gick, flyttade till Moskva, där CSKA Moskva. Och på den vägen var det. Så att, det är samma sak där ungefär som jag pratade om Tony Sabe förut. Det var ingenting mer personligt, utan det var väl mer, jag var inte nöjd med hur jag fick ut av Jonathan. Mm. Och han var väl kanske inte nöjd med hur jag spelade honom. Det är många år sedan, men vi var inte ovänner på något sätt, absolut inte.
Ingen koppling alls till Jonathan Hedström vad gäller nästa fråga. Men jag vet att i Timrå så kallar du någon gång spelarna för jäkla primadonnor eller något i den stilen. Är jag någonstans på rätt väg om jag säger att det var det du störde dig på mest som coach? Alltså när spelare agerade, ja, men kanske lite divigt och så vidare.
Ja, jag vet inte om det var Timrå jag sa det, eller jag vet att i Modo så jag mötte Linköping bort en gång och då uttryckte jag mig lite klantigt som spelarna tog hårt åt, vilket jag förstod efteråt. Det var bland annat att jag sa att han tror jag inte brydde sig så mycket, för han var ju bra Byron Richie. Tyckte han dribblade för mycket den matchen och sa att han, det var den här Peter Marklund-låten, mikrofonkåt var det då. Så han är i alla fall inte mikrofonkåt, han är mer puckåt, sa jag in i intervjun.
Ja. Ja, det är faktiskt rätt kul. Mm.
Ja, jag tyckte att det var lite, och det var ju med glimten i ögat, men det blev ju inte så bra utåt kanske. Och sen var väl Anton Hedman som jag tyckte åkte och simmade runt lite för mycket bara, så sa han, man kan tro att han är på allmänhetens åkning på Kristinebergs IP. Det var inte så bra gjort. Så det är saker, man har gjort en del saker som man ångrar faktiskt. Men med den med primadonnor, ja, det kan jag absolut ha sagt, för som sagt, jag har sagt saker som inte alltid är bra. Men när man är uppväxt eller upplärd i en viss miljö, och framförallt för att återgå till det du frågade om, det här med Djurgården, så vad man fick lära sig där, så var det var lite liksom facit för mig hur man ska vara.
Ja, jag menar att det är på något sätt på något negativt sätt, utan jag tycker det är jäkligt uppfriskande med den här typen av liksom... Ja, men tydlighet eller vad man nu vill kalla det.
Men det funkar inte idag, ännu mindre nu.
Utöver spelare så rökte ju även ihop med domare ibland. Visst fick du böter för någon incident med Morgan Johansson när du tränade Timrå?
Ja, 10 000 i böter.
Det är en bra V75.
Det bästa är faktiskt på det sättet som de utdömer på också. Alltså disciplinnämnden hävdar då att de kan läsa på mina läppar. Ingen har hört att jag sagt det, att jag sagt, men de kan läsa på mina läppar på TV-bilderna att jag kallar Morgan för jävla idiot.
Ja, det är ändå liksom, det är en egenskap man inte trodde att folket i disciplinnämnden satt inne på.
Nej, men är duktiga där. Synd bara att Morgan hade ryggen mot TV-kamera, så de kunde inte läsa på hans läppar vad han sa. Och därmed inte sagt att jag kallar honom för jävla idiot. Jag kan ju sagt så här, vilken jävla idiot jag är.
Men det sa du inte?
Nej, absolut inte.
Om jag säger lapp med understrukna regler, klister och en domarumsdörr då?
Det här, det som var med Väsby, det var faktiskt jättekul. Då går jag in till domarna och så visar jag dem det här, det som står då i tidningen. Och sa så här, som de hade då diskuterat med dåvarande domarbasen. Ni verkar inte ha följare de här i alla fall. Och domaren, jag kommer inte ihåg vad han hette, han blev ju skitförbannad på mig. Så säger han så här, du, försvinn härifrån direkt. Du har ingen rätt att vara här inne i domarrummet. Jag hade inte koll på sånt heller. Jag var ju grön som tränare. Så säger han så här, annars kommer jag ge din lagkapten ett matchstraff. Och då svarar jag, ja men det vore bra om du gjorde det, för han har varit så jävla dålig ändå. Så det skulle bara hjälpa mig, slipper jag bänka honom. Och då börjar han skratta faktiskt. Jag bad om ursäkt faktiskt. Jag visste inte att det var, att man inte fick gå in till er.
Vi har berört det här lite med, ja, med kontroverser kring, kring domare och lite sånt där. Numera är det ju, eller kan bli i alla fall, rätt så saftiga böter och det är avstängningar och sådär. Om man tar sånt här för långt enligt någon form av regelbok. Hur ser du på det? Att man kanske inte riktigt ges utrymme att uttrycka vad man känner och tycker numera?
Kränkt är ett ord som har använts överhuvudtaget väldigt mycket nu i samhället. Och jag kan väl tycka att domarna har lite väl lätt att bli kränkta också, som de tycker att de blir. Man måste göra klart för sig att det är en kampsport och det finns ju jättemycket känslor där ute. Jag tycker att det är lite synd att det är så att inte domarna kan liksom släppa igenom det lite oftare och förstå spelarens situation. Precis som jag så har sagt massa dumma saker till spelare och till domare också när jag har spelat. Men det är inte så att man menar allting.
Avslutningsvis, Challe, så vann du ju även NLA med schweiziska klåten 96. Jag gör ju den här podden ihop med Robin Figren och han spelar ju där nu. Har du följt deras kamp för att ta sig tillbaka något? Man följer ju tyvärr med 4-2 i finalen för att avancera upp här i ligasystemet nu.
Skitlack på Figren.
Ja, exakt.
Ja, fan. De vann ju serien. De vann väl serien första året också, förra året också. Och allting var ju upplagt för att gå upp. Och började ju bra också. Men jag såg bara att han lyckades peta in en straff. Det var väl allt han lyckades med. Jag hade ju hoppats att han skulle vara med här idag så jag får ställa
han
till svars.
Nej, han är inne på någon form av eftersäsongen fyller dimma. Men han ska få försvara det där i alla fall.
Nej, ja, men som jag följde absolut. Jag följer klåten hela tiden.
Ja.
Och jättetråkigt där när de hade Pelle Hånberg och Björn Liström som tränare och Figge var där också, att de inte lyckades. Det har varit kul för de gubbarna. För att de har ändå vunnit serien 2 år i rad. Och ändå inte, tyvärr inte lyckats ta steget upp. Men sen är det är väl att Arshua som vann där då mot klåten, de måste väl visa upp budget. Det är inte bara att kliva upp, utan de måste visa upp att de har möjligheten både ekonomiskt och det. Annars, jag vet inte riktigt om de inte kan, om det går över till klåten, att de får ta steget kanske.
Nej, det verkar som att det kan bli en rätt intressant fortsättning just kring det du säger. Att de har väl till och med uttalat att de inte är säkra på om de kan ta en plats i högsta ligan. Vi får se helt enkelt.
Det kan vara kul för Figge att spela i högsta ligan någon gång.
Ja. Testa på det.
Ja.
Challe Berglund, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och lycka till med, ja, men både hockeytippning och trav och allt vad du sysslar med här nu framöver.
Det tackar jag mycket för. Tack Niklas.
Innan vi avslutar veckans podd så tänkte jag, Figge, att du skulle få replikera på Challes lilla pik här om att ja, du petade in en straff i er final, men det var väl ungefär allt du lyckades med.
Ja, fan, det har ju varit många svenskar här i klåten. Man har ju ganska mycket att leva upp till.
Ja,
och sådär.
Precis.
Fan, ja, jag vet inte, jag kollade igenom Elite Prospect-statistiken just på svenskarna. Jag såg faktiskt att jag dansade förbi Challe i antal gjorda poäng i klåten.
Oh!
Och nu vet vi direkt vad han kommer säga, att vi spelar olika ligor, hej och hå. Men nej, jag vet inte, det var det jag såg i vilket fall.
Hans intervju redan gjorde, du fick sista ordet där och det var väl... Ja, men det var väl okej.
Okay. jag gillar ju inte sånt där, alltså, hålla på så där, men nej, den där förtjänar den.
Ja, absolut. Du, med dig på väg hem till Sverige nu så tror du att det kanske kan bli så att vi spelar in lite poddar tillsammans här framöver. Det kan ju bli rätt jävla mysigt alltså. Nu sitter vi ju på länk jämt.
Ja, nej, det kan bli väldigt intimt och nytt kanske.
Ja, men fan, det blir myspys i så fall. Vi fortsätter släpp sargen här varje torsdag framöver. Säg gärna till en polare att hoppa på glädjetåget i hockeyns tecken om ni gillar vårt halvtaskiga snack här varje vecka. Vill ni ha oss något så är det bara att ni hör av er. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter.
Det var allt för veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa torsdag. Ha det gott så länge!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.